Farlig sanning av Matt Brawley, översatt av Nils Wadström. Till Chris Connolly. Prolog. Han mindes honom. Precis som de hundratals gånger han stått vid klippkanten förut var vinen helt annan än senaste gången. Ravinen som skar genom byn Cheddar var ett ständigt växlande kaleidoskop av skiftande färg och form. Det var tidig kväll. En slöja av skugga låg över klippväggarna och det spöklika intrycket förstärktes av dimmorna som steg mot skyn. Han kunde ha stått där i timmar utan att tröttna på utsikten, om det inte varit för den kyliga luften som sved i hans verkande lungor. Att kika ut över klippkanten var som att få en glimt av det förflutna. Vinkeln skymde vägen och han togs tillbaka till tiden innan människan hade satt sitt outplånliga spår på områdets vackra natur. Bakom honom betade en liten jord av vildfår utan att ha notis om honom. Landskapet hade inte glömt honom. Det mindes pojken. Den starke, modige pojken som hade ägnat dagarna åt att vandra i The Mendips många mil i sträck, över ensliga kullar och genom täta skogar, längs klippkanter och genom grottorna, de hemliga platserna han fortfarande bar med sig. Och även om den pojken var borta, mindes han honom fortfarande. Han såg honom då och då. När han dök upp mellan träden och ovanför klippväggen, i horisonten som kallade på honom, men tonade bort när han närmade sig. Ibland kallade han pojken vid sitt eget namn, ibland ett annat. Han begrundade det ett ögonblick, samtidigt som han kämpade mot en anstormning av minnen, hur han stod utanför föräldrarnas hus, kortklippt i nacken och på sidorna. Pojken, mindre, med hoptryckta drag i ett rundare ansikte. Han själv, äldre, när han körde bil. Pojken som log och tittade på honom, vädjande. Det sista minnet dröjde kvar. Det började fylla hans synfält. Den skimrande klippkanten gled ur sikte och ersattes av en grusväg. En bil. Hans bil. Han blinkade bort minnet och mindes varför han var uppe på klippleden, varför han hade varit där sen gryningen. Han hade letat efter något, något till henne, något till honom, något till dem. Men han hade misslyckats igen och den besvikelsen sved mer än någonsin och han kunde inte tygla sin ilska. Darrande på handen drog han sin jaktkniv medan ett högt, pipande ljud steg i hans bröst. Jorden iakttog honom när han närmade sig, men han var van vid att handskas med sådana djur. Kapitel 1. Louise Blackwell var glad över att komma bort från Weston-super-Mare. De senaste nätterna hade hon sovit i den lilla bungalown hon hyrde i Whirl, ett område i utkanten av kuststaden, men den började kännas som ett fängelse. Greg Farrell hade erbjudit sig att träffa henne inne i stan. Hon hade sett detta som en chans att slippa sin påtvingade isolering. Farrell hade tvekat när hon föreslagit att de skulle träffas på Avon och Somerset-polisens högkvarter i Portishead, där han för närvarande var inspektör. Louise förstod hans motvilja. Förra året vid den här tiden hade han arbetat under Louise i Weston. Nu var Farrell en stjärna på uppgång i MIT, riksmordsgruppen, och var inblandad i utredningen av det brutala mordet på Louises bror, Paul. M5-man låg i dimma. Louise sällade sig till kön av fordon som kröp fram på motorvägen. Sikten var bara några meter. Hon hade fått klartecken vid den psykologiska bedömningen och skulle vara tillbaka på jobbet nästa dag. Hon hade väntat sig att nyheten skulle mildra den tomhet som hon burit i maggropen de senaste 5 månaderna. Men när det nu drog ihop sig för hennes återkomst hade inget förändrats. Under den psykologiska bedömningen hade hon noga undvikit att berätta om bränderna som hemsökte hennes återkommande mardrömmar. Det hade varit lätt att lura den unga.